Ett, två, så. Jag funderade på när jag satt här nere om jag skulle stå här uppe eller om jag skulle stå här nere. Men nu när jag står här så känns det ändå ganska bra. Inte för att jag är så kort så att jag behöver stå här, men vi kör så här. Det blir bra. Vad kul. Jag heter David Tornell. Jag är 21 år och jag är teamare här kan man säga i församlingen. I alla fall ett litet tag till. Den 7 juni faktiskt så är jag inte längre teamare. Då slutar mitt teamår. Så det är inte så länge kvar. Och det känns lite konstigt. Men jag kommer ändå vara kvar här resten av sommaren. Jag tycker det är jättekul att få stå här och få predika för er. Det är en härlig känsla att få någonstans ge tillbaks till sin församling. Samtidigt som jag också får växa mycket i att predika, i att stå för folk och förkunna Guds ord. Det är en längtan som jag har på mitt hjärta och som jag vill liksom utvecklas i mer. Så att få stå här, det gör mig verkligen jätteglad. Vi ber tillsammans. Halleluja, tack Jesus att du är närvarande. Tack att det finns kraft i ditt ord och det finns kraft när du använder oss människor till att få stå, till att få försöka förmedla någonting från dig till andra, Jesus. Jag ber om öppna hjärtan här inne. Jag ber att du ska tala till människor idag, en söndag som denna i Pingstkyrkan i Katrineholm, Herre. Tack att du kan göra det, Herre. Kom med din ande, Jesus. Gör orden levande. Låt mig förstå och tala in liv, Herre Jesus. Jag ber att inget jag ska säga ska missförtolkas på något sätt, utan att jag ska få träffa rätt, Herre Jesus. Tack att du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver få höra, Herre. Även om det inte är lätt så vet du vad vi behöver höra. Och jag ber att du ska få tala in i våra liv idag, Herre Jesus. Det är min stora längtan, min bön. Det är min bön. Halleluja, tack Jesus. Amen. Jag brukar sällan ha en titel när jag predikar. Jag brukar sällan döpa min predikan till någonting egentligen. Men jag har insett att det är väldigt bra att göra det för er. För det är mycket enklare för er att komma ihåg vad jag har sagt, vad jag har predikat om. Jag vet ju själv när folk har frågat mig typ en så här tisdag, en onsdag. Jaha, vad tyckte du om predikan i söndags? Och man blir lite ställd, tänker jag. Jag hoppas ni känner igen er. Den var bra, men jag kommer inte ihåg varför den är bra. För jag kommer inte ihåg vad predikan handlade om. Jag kommer ihåg att det var bra. Så för er skull idag så har jag faktiskt satt en titel. Typ, och den lyder: Gud låter sig inte begränsas. Eller Gud begränsar inte människor, skulle man också kunna säga. Och ja, men precis, ni har fått upp den på skärmen här så att ni ska komma ihåg. Ingenting är omöjligt för Gud, brukar vi ju säga ibland. Det är en ganska vanlig mening man hör i kyrkan. Men tror vi liksom på detta? Eller är detta någonting som vi verkligen lever ut? Jag tror personligen att Gud, han har inga begränsningar. Däremot så tror jag att vi människor ibland kan ge Gud begränsningar. Jag tror att vi människor tyvärr är ganska bra på att säga eller bestämma vad Gud kan och inte kan göra. Det låter väldigt löjligt när man säger det så. Men tyvärr så tror jag att det ser ut så ibland. Och vi kan läsa i Bibeln att även lärjungarna gjorde detta. Alltså lärjungarna, de personerna som var närmast Gud, som bokstavligen fick gå precis bredvid Jesus de tre sista åren i hans liv, som fick se alla mirakel, som fick se alla under han gjorde. Man tänker att de, om några, borde leva någonstans med en övertygelse om att inget är omöjligt för Gud. Det går inte att begränsa honom. Och en av dessa lärjungar är Petrus. Och Petrus, han får en syn i Apostlagärningarna kapitel 10, vilket är den text jag ska predika utifrån idag. Och jag vet att många av er, ni känner till Petrus, men jag tänkte ändå bara berätta lite kort om hans bakgrund för min och allas skull. Man kan säga kort, Petrus, han hade inte rätt bakgrund riktigt. Men ändå så tycks Gud aldrig sluta använda honom. Några år innan det här som utspelar sig i Apostlagärningarna så kan vi läsa om att Petrus, han förnekar Jesus. I en stund där Jesus behöver honom som allra mest så vänder Petrus Jesus ryggen. Och tre gånger gör han detta. Och detta är ju ett enormt nederlag för Petrus. Särskilt med tanke på att bara några timmar innan detta sker så har Petrus själv sagt till Jesus att jag kommer aldrig att lämna dig. Det han säger egentligen, det är att jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Jag är inte som Simon, jag är inte som Johannes. Även om alla andra lämnar dig så kommer jag aldrig att överge dig. Men i situationen då det väl gäller som mest så sviker han Jesus på grund av rädsla för sitt eget liv. Och jag har bara tänkt liksom, tänk känslan Petrus fick när han inser, när tanken liksom kommer i hans sinne, oj, jag övergav Jesus Kristus, Guds son. Det kan inte ha varit lätt att känna så. Det måste ha varit väldigt tungt. Men som tur är för Petrus, tack och lov, så får han ju upprättelse. Han får förlåtelse. Han kommer tillbaka. Han får möta Jesus. Han får se honom ansikte mot ansikte. Och han blir liksom en person som är all in för Guds rike. Och han blir en av de apostlar som Gud får använda sig av mest i början för att sprida evangeliet till alla människor. Och det finns egentligen bara ett problem med Petrus, eller det kanske finns fler, men det finns ett tydligt problem med Petrus i Apostlagärningarna kapitel 10, och det är hans sätt att tänka när det kommer till evangeliet. Evangeliet, det fantastiska kärleksbudskapet, det som är det absolut bästa budskapet i det här universumet. Petrus tänker att evangeliet, det är bara för judarna. Alltså Guds utvalda folk. Så det Petrus gör, det är att han utesluter i princip nästan hela världen, alla andra folkgrupper. Men Petrus, han är liksom så fokuserad på att ta evangeliet, ta Jesus, ta nåden, kärleken och förlåtelsen och bara få ut till judarna. Och han tänker liksom inte på alla andra. Och Petrus, han kör på, han är inte rädd. Han står upp emot dem som har fått Jesus korsfäst och predikar att den mannen som ni korsfäste, han är verkligen Guds son. Han är Jesus Kristus. Tidigare kan man läsa att en liten tjej hade fått honom att förneka Jesus på grund av rädsla. Men nu i början av apostelgärningarna så kan man läsa att han är frimodig, han är fylld av anden. Han står och predikar och många kommer till tro. Och det är en stor vändning i hans historia. Men fortfarande så är han liksom fast i sitt sinne om att evangeliet, det är bara till för judarna. Så i apostelgärningarna kapitel 10. Så är Petrus i bön och Gud börjar liksom att förflytta hans sinne. Han kommer i hänryckning och han får se en syn. Och vi kan läsa om detta och du kan byta bild, Butros. Så schysst att du kunde komma och hoppa in så här sent. Apostlagärningarna kapitel 10, vers 10. Då står det så här. Och då är det Petrus vi pratar om. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Men när man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Petrus blev mycket förvirrad. Vad kunde synen betyda? Men i samma stund kom det män som Cornelius hade sänt ut. Så Petrus får se en syn från Gud. Han får se en linneduk som hissas ner i sin syn med fyra hörn och med olika typer av djur och kött på. Och han hör en röst, en Guds röst, som säger, Petrus, stig upp, slakta och ät. Och Petrus gensvar på det här, det är att han börjar läxa upp Gud. Lite som vi andra också kan göra ibland. Gud säger, Petrus, res dig upp, slakta och ät. Och Petrus säger, nej, herre, aldrig. Det går inte. Jag har aldrig ätit något oheligt, aldrig ätit något orent. Och jag som läser den här texten idag kan ju någonstans tänka, hur kommer Petrus till den intressanta tanken att det här är faktiskt en argumentation som jag kan vinna mot Gud? Alltså hur tänker han här liksom? Men det vi måste förstå också det är att Petrus som var rätt troende jude på den tiden hade massa lagar och regler som han behövde följa. Det har ju judarna idag också liksom. Det är lagar och regler som Mose, de fick av Mose redan på Gamla testamentets tid. Då av vissa av de här reglerna handlar om vad man får äta och inte. Så Petrus, han kan ju liksom inte tänka sig ens i sin vildaste fantasi att han ska äta det här djuret, för det är orent kött för honom. Men han hör Guds röst en gång till i vers 15, då det står: vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Och det här är en nyckelvers, tror jag. Det står i en annan översättning så här: om Gud har gjort något tillåtet ska inte du behandla det som förbjudet. Och Petrus, han är förvirrad. Han förstår ju inte riktigt. Han tror fortfarande att detta handlar om kött. Han tror att den här synen handlar om vad han som rättroende jude får äta och inte äta. Och nu ber Gud honom att äta någonting som enligt judisk tradition är förbjudet. Han tror att det handlar om mat. Men det som synen egentligen handlar om, det är evangelium. Det är evangeliet. Det orena köttet symboliserar alla de människor som inte är judar. Alla de människor som Petrus har förbisett. Och det som Gud liksom försöker visa Petrus genom den här bilden, det är att Gud inte begränsar vissa typer av människor från att få ta emot av evangeliet. Det är bara vi människor som gör det. Frågan om vad Petrus får äta och inte äta är ju egentligen bara en symbolisk bild för den gräns som judarna och människorna har satt upp för vart någonstans evangeliet hör hemma någonstans. Deras tänk är att om du är jude, om du är jättroende, då finns det förlåtelse, då finns det frälsning, då finns det nåd. Men annars, då är det egentligen kört för dig. Och det finns något i Petrus som liksom hindrar honom från att få se Guds härlighet. Och jag tror inte att det är att Petrus inte vill göra Guds vilja. Jag tror verkligen att han, om någon, vill göra Guds vilja. Om vi kommer ihåg, han är liksom brinnande för Jesus. Läs Apostlagärningarna kapitel 2, så får ni se det. Utan det är inte det som är problemet. Problemet är bara att han inte förstår Guds plan med evangeliet. Petrus har satt en gräns för vad Gud kan få göra i andra människors liv. Petrus är begränsad i sitt sinne. Och jag tänker någonstans hur Gud kanske tänker: ja, men Petrus, du har ingen rätt att bestämma vilka människor jag älskar och inte älskar. Petrus, du har ingen auktoritet att inkludera vissa människor men samtidigt exkludera andra människor. Det är inte med du, det är liksom inte upp till dig. Johannes 3:16, den vers som förmodligen liksom sammanfattar Bibeln bäst, säger: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, så att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Gud älskar hela världen. Men så när Gud säger till Petrus att han ska äta utav köttet, så den naturliga reaktionen för Petrus är ju att Gud säger till mig att synda. För det är så han ser det. Om jag äter orent kött, då har jag syndat mot Gud. Och det står att han är förvirrad och att han inte liksom förstår vad den här synen betyder. Och det som sagt, det som Petrus inte förstår, men som han kommer förstå lite senare, det är att det finns människor längre bort som Gud vill nå. Att det finns människor som Gud vill nå med evangeliet. Och Gud, han bryr sig inte om ras, han bryr sig inte om status, han bryr sig inte om sånt som vi människor tänker på egentligen. Då hade det varit kört för Petrus. Utan det enda Gud vill egentligen, det är att alla människor ska få ha en chans att få lära känna hans egen son, Jesus. Det är det som är poängen. Och det som händer här i kapitel 10, det är verkligen ett historiskt ögonblick för apostlarna och lärjungarna. Då liksom evangeliet fick gå från att bara liksom tillhöra judarna till att få tillhöra alla andra folkgrupper och resten av världen också. Så om Petrus inte hade lyssnat på Gud, så jag menar, vi kanske inte hade suttit här idag. Eller så hade vi gjort det för att Gud hade haft en annan plan, jag vet inte. Och Gud talar till Petrus om mat, för han vet att det är ett språk som Petrus förstår. Han ber Petrus att äta något som är orent, som är syndigt. Och Petrus ställs inför ett val. Ska jag lyda min religion mer än Gud? Den är intressant. Ska jag lyda min religion mer än Gud? Ska jag liksom sätta de mänskliga reglerna och ramarna högre, som vi själva har byggt upp, en Guds vilja, en Guds tanke med evangelium? Petrus ställs inför en fråga, ett val, som jag tror att du också ställs inför ganska ofta. Det är lätt att följa Gud när hans planer och tankar liknar mina planer. När det liksom går ihop, när det går i linje med Guds plan. Men när det blir uppenbart att Guds tankar och planer inte riktigt stämmer överens med mina tankar och åsikter. Alltså när det blir uppenbart att Guds planer är högre, hans tankar är större, han har en annan väg. Då blir det svårt. Och då ställs vi någonstans inför ett val. Ska vi lyda Gud i den här frågan eller inte? Och jag tror att Gud ibland vill få oss att förstå att vi kan inte begränsa evangeliet på något sätt. Vare sig det är ekonomiskt eller geografiskt eller på något annat sätt. Bibeln säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och jag tror att Gud vill få oss att på något sätt inse att vi kan inte begränsa Gud heller på något sätt. Det går inte. Jag tror att vi ibland människor kanske gör det omedvetet, begränsar Gud för att vi känner oss mer bekväma ibland, konstigt nog. När det egentligen borde vara tvärtom. Alltså jag tänker, om vi liksom inser hur stor Gud är, hans godhet, hans allsmäktighet, det borde ge oss mer frid, det borde göra oss mer bekväma. Eller ibland så begränsar vi kanske Gud för att vi är rädda för vad han ska kräva av oss. Men jag tänker att Gud, han kräver ingenting av dig egentligen. Alltså faktum är att det finns ingenting som du kan göra för att han ska värdesätta dig högre eller lägre. Du är älskad av Gud redan nu. Gud finner en sån enorm glädje över dig redan nu. Det finns liksom ingenting du kan ge honom som är mer värt för honom själv än dig själv. Du kan inte ge honom någonting som är mer värt än dig själv, ditt liv, ditt hjärta. Det är det han vill ha i första hand. Och med det sagt så betyder inte det att han inte vill att du ska gå ut och predika evangelium för andra människor. Men det tror jag absolut är hans goda vilja över ditt liv. Men det finns liksom inget krav i det hela på så sätt att du är tvingad till lydnad. Men Petrus, han ställs i alla fall inför det här valet. Att lyda Gud eller inte lyda Gud. Och det som är så speciellt är att Gud ber Petrus att göra någonting som han aldrig tidigare någonsin gjort. I synen var det att äta kött som han aldrig någonsin hade ätit. Men poängen var att han skulle gå ut och berätta om Jesus för människor, för folkgrupper som han aldrig någonsin hade berättat förut. Och jag undrar ganska ofta hur min relation är till Gud där. Att Gud, det här har jag aldrig någonsin gjort förut. Och det är inget jag vill göra. Gud, jag har aldrig förlåtit en människa som har sårat mig så hårt, så jag vill inte börja göra det nu heller. Alltså en sån godhet har jag aldrig visat en annan människa. Så snälla Gud, be mig inte att göra det nu. Men vad skulle hända om vi lät Gud utmana oss lite i det som har gjort att vi har satt gränser för evangeliet i våra liv, i andras liv? Jag tänker, vilka människor finns i din närhet som Gud vill använda oss till? I din trappuppgång, på jobbet, kanske någon i din släkt. Jag vet själv, släkten är svår. Det är ofta de som vi har närmast oss som vi har svårast att prata relation och prata tro om, konstigt nog. Men det jag vill att ni ska veta är att det finns inte en enda människa som är så långt bort från Gud så att Gud inte längre bryr sig om den personen. Alltså det finns inte en enda människa på den här planeten som har sjunkit så lågt, som har fallit så långt bort från Gud att Gud inte längre har en plan för hur han ska nå den personen. Det finns ingen sån. Utan Gud, han vill alltid. Men tänk om det ibland är du och jag som är bromsklossarna. Alltså i processen, om det ibland är du och jag som håller fast, som håller tillbaka evangeliet. Alltså det är ingen rolig tanke att tänka. Men jag har tänkt på den ibland. Vi kanske inte tror att evangeliet bara är för judarna. Men vi kanske tror att evangeliet bara är för de personer vi tycker om. Eller för de som inte har gjort de felen. Eller kanske till och med bara för alla som redan går hit till Pingstkyrkan i Katrineholm. Väldigt obiblisk tanke att tänka. Och jag vet att Gud, han är intresserad av framförallt två saker. Och det ena är människor. Det andra är frälsning. Och vår uppgift, min uppgift någonstans, det är att koppla ihop de två. Att koppla ihop de två. För den här versen som vi nu har läst, den påminner mig så mycket om hur Gud älskar människor. Men den påminner mig också om hur många människor det finns i min närhet som jag inte delar evangeliet med. Och jag vet, jag har försökt att ta bort min gräns. Jag har försökt att liksom se över hur jag tänker, mitt tankesätt, mitt felaktiga tankesätt. Över vilka Gud kan nå, över vilka Gud kan rädda. Och det är svårt, och jag ber fortfarande om hjälp över det. Och ibland så tror vi kanske att det inte är vår uppgift eller vårt jobb att berätta om Jesus för andra människor. Att de kanske inte ens vill höra, att de kanske inte ens vill lyssna. För att vi har på något sätt samma begränsade tankesätt som Petrus hade innan han fick den här synen. Men det jag älskar mest med Petrus, det är att han lyssnar på Gud. Och han lyder faktiskt Gud. Och det går snabbt. Alltså Petrus, han är snabb på mycket. Han är snabb på att tala. Och det är inte alltid till hans fördel. Men han är också snabb på att lyssna. Och han lyssnar till Gud. Han är inte långsint. Och när han liksom insett det som Gud vill uppenbara för honom, så ändras hans sätt att tänka så där. Han får liksom ett förnyat sinne. Och jag tänker någonstans, kanske så är vi några här idag som behöver få ett förnyat sinne. Att Gud kommer in, ger oss ett nytt sätt att tänka. Att Gud kanske uppenbarar någonting i våra liv genom den heliga ande, som gör att vi tänker annorlunda på någonting. Vi får ett annat perspektiv att se på saker. Vi får se på saker med nya ögon, med Guds ögon. Kanske. Precis som Gud uppenbarade det här för Petrus, så tror jag att Gud kan komma och uppenbara saker i ditt och mitt liv. Saker eller situationer där vi kanske har hamnat lite fel i vårt tänk. Och där Gud liksom kan få, om ni ursäktar uttrycket, röra om lite. Eller kanske snarare styra oss in på rätt väg. På Guds väg, hans väg. Tänker jag. Och det kan vara tufft, det kan göra ont. Det är inte lätt att ändra en uppfattning eller en tanke som kanske har fått sitta djupt inom dig i flera år. Alltså sånt kan ju ta tid, tänker jag. Men det är fullt möjligt. Och det första steget är att bli medveten om Guds vilja i din situation. Och för Petrus var det kanske inte enkelt. Det står att han stod ett tag, han funderade. Och jag vet inte hur länge han funderade. Men i alla fall, precis efter att Petrus hade fått ta emot den här synen, så kommer en man till Petrus. En man som är sänd av Gud. Och han heter Cornelius, och han är en romersk officer, kan vi läsa. Han är alltså inte jude. Han är icke-jude. Han är alltså en av alla människor som Petrus någonstans har förbisett. Som Petrus tänker att nej, han förtjänar inte att få höra evangeliet. Jesus är inte till för honom. Men så de börjar liksom prata, och Cornelius berättar för Petrus hur Cornelius också hade fått en syn av Gud. Där Gud säger, Cornelius, du ska gå till Petrus. Och Cornelius, även där, han lyder. Han följer. Och de börjar prata. Nu istället för att läsa texten så återberättar jag lite snabbt. De börjar prata, och Petrus börjar inse ett och annat. Han lägger ihop ett och ett. Och till slut så förstår Petrus att, aha, wow, Gud har sänt Cornelius till mig för att jag ska kunna förstå den här synen som jag fick av Gud. Och vi kan läsa vidare, fast att vi nu har hoppat fram några verser. Vi är fortfarande i kapitel 10, men om du tar nästa bild, så är vi i vers 34. Det här är alltså efter att Petrus haft sitt samtal med Cornelius. Och det här tycker jag om. Då står det så här. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Och Petrus började predika inför Cornelius och hans folk. Men just den här versen 34, alltså det är ju nu som Petrus förstår att Gud inte låter sig begränsas av Petrus felaktiga och lite snia tankesätt. Alltså Gud gör inte skillnad på människor. Petrus förstår det nu. Och då är ännu en fråga till oss. Gör vi skillnad på människor? Jag tror tyvärr att svaret på den frågan för mig själv och för många av oss här är ja, vi gör skillnad på människor. Och det är inte så konstigt, för det är faktiskt en väldigt naturlig del av att vara människa, att vi gör det. Jag läste för ett tag sedan, det var någon tidning, någon vetenskaplig så här rapport. De har forskat lite och kommit fram till hur människan funkar. Tänk så här. Om du sitter i ett rum och det kommer in en ny människa som du aldrig har träffat. På bara 2 sekunder, eller om det var mindre än 2 sekunder, men vi säger 2 sekunder, så har du liksom skapat dig en ganska så detaljerad bild av den människan, vem den människan är, bara för att din hjärna funkar så. För att din hjärna liksom på 2 sekunder så går den igång och börjar bearbeta. Bara utifrån utseende så kategoriserar vi automatiskt, det här sker undermedvetet, automatiskt in den personen är så och så. Vi klassar in folk i olika fack. Beroende, alltså bara baserat på utseende, och det går fort och det är omedvetet och det är lite läskigt hur det fungerar. Och det, så svaret på frågan, ja, vi gör skillnad på människor och det är inte så jättemycket vi kan göra åt det. Det vi däremot kan göra någonting åt, det är vad vi gör med den informationen som vi liksom får av att vår hjärna processar det här. Alltså vad gör vi med det? Det kan vi faktiskt styra. Alltså låter jag mig påverkas av det som nyss hände, av den informationen min hjärna har gett mig? Eller stannar jag upp? Tänker, jag känner inte ens den här människan. Men Gud känner den här människan. Gud älskar den här personen lika mycket som mig. Gud har en plan för den här människans liv. Gud vill ha en relation med den här människan. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Det finns en fantastisk vers som man blir väldigt ödmjuk av att läsa. Och jag har den inte på texten, men det är Romarbrevet kapitel 3, vers 23. Där Paulus skriver, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat, vilket gör att jag måste någonstans kunna älska en annan medmänniska för att vi är på samma nivå. Jag är inte högre än den, även om jag har tagit emot Jesus i mitt liv, så är vi fortfarande på samma nivå. Och det är ett val som jag kan välja att göra. Det är ett val som jag vill göra. Men jag tror att vi behöver alla hjälp. Hjälp att be. Herre, öppna mitt hjärta så att jag får se ditt perspektiv på den här människans liv. Herre, öppna mitt hjärta så att jag får se ditt perspektiv på flera områden i mitt liv. Gud, om inte du begränsar andra människor så vill inte jag heller begränsa mig själv eller andra människor. Jag tror att Gud, jag tänker så här, om Gud är han som är så mycket större, han som är så mycket mäktigare än vi någonsin kan förstå, han som egentligen har all makt att döma mig här och nu, han gör ändå inte skillnad på människor. Och då är det väldigt konstigt om vi, nu tänker jag liksom hela världens befolkning som är på samma nivå enligt den här versen som vi nyss läste, skulle göra skillnad på människor. Gud låter sig inte begränsas och han begränsar inte. Och det borde inte heller du och jag göra. Och det är en utmaning. Och det är svårt. Och därför tänker jag att vi måste be honom om hjälp. För att det ska kunna vara möjligt. Herre, öppna mitt hjärta för det som du vill göra. Och jag tänker här i avslutningen så ber vi om det. Jesus. Herre, du som är störst och godast av alla, Herre. Du som har skapat varenda människa på den här jorden, Herre. Tack att vi är alla samma inför dig. Tack att du inte gör skillnad på oss, Herre. Oavsett vart vi kommer ifrån, oavsett hur vi är som personer, oavsett om vi inte gör saker som du kanske uppskattar, så älskar du ändå oss, Herre Jesus. Och jag ber att du ska hjälpa oss, särskilt alla oss som är kristna, som är troende, att få förstå det, att få insikt om det, att få tänka på det varje gång vi går utanför dörren, Herre Jesus. Jag ber att vi ska få en medvetenhet om det i vår vardag, Herre. Att du gör inte skillnad på människor, därför kan inte vi begränsa människor heller, Herre. Herre, kom och gör någonting i var och ens hjärta här just nu, Herre. Tack att din heliga ande kan förvandla så här. Tack att du kan komma och ge oss ett nytt tankesätt att byta ut vårt sinne så att det inte bara är våra tankar utan dina tankar, Herre. Fyll med din ande så som du vill, Jesus. Halleluja. Tack att det finns makt i ditt namn, Herre Jesus. Ja, tack att du kommer och möter människor just nu, Herre. Tack att det inte finns någonting som är omöjligt för dig, Herre. Herre, lär oss älska andra människor så som du älskar oss. Det är vår bön, Jesus. Ja, Jesus. I Jesu namn, amen.